Då vill jag hälsa dig varmt välkommen och fira gudstjänst med oss här i Centrumkyrkan. Så roligt att du är med och delar vår gemenskap. Vi har ju börjat vänja oss vid att mötas så här över nätet varje söndag. Men nu längtar jag till den dagen kommer att vi kan mötas tillsammans här i kyrkan. Men Gud, han möter oss ju precis där vi är. Och tycker du och jag att vi har förlorat kontrollen över vår tillvaro, då har inte Gud det. Han som har ett oändligt perspektiv som är mycket större än vårat. Han har lovat att vara med oss alla dagar, hur de än ser ut. Och i psalm 139 kan vi läsa: du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din famn. Där får vi uppleva Guds omsorg och närhet, och där får vi också känna hans frid. I dagens gudstjänst så är det Frans Kempe som ska predika. Och jag som leder gudstjänsten heter Karin Hansen. Då ber vi tillsammans och överlämnar hela gudstjänsten i Guds händer. Tack Gud för att vi får mötas och fira gudstjänst. Tack för att du känner oss alla som möts via nätet. Du vet precis hur vi har det. Du vet hur vår vardag ser ut. Jesus, tack för att du finns hos oss och du omsluter oss med din kärlek och med din frid. Jesus, tack att du är med oss i gudstjänst. Hjälp oss Herre så att vi har ett öppet hjärta och tar emot det du vill ge till oss. Herre, tack för din närvaro. Vi lägger allt i dina händer. I Jesu namn jag ber.
Nu är det dags för söndagsskolan att ge sitt inslag för dagen. Och det är Gunilla som leder oss idag.
Hej och välkommen upp till oss på söndagsskolan. Gunilla heter jag och jag har med mig två medhjälpare som heter
Elena Molly.
Och ni är
Tisco.
Och vi ska fortsätta berätta det Annette pratade om Josef. Och han hade ju 11 stycken syskon, 11 bröder. Det är många det. Det slängde ju honom i en brunn. Och så hade de hans fina mantel som han hade fått av sin pappa. Och de rev sönder den. Och så hade de blod på den. Och sen sålde de honom till några handelsmän som kom förbi. Och så tog de hem hans mantel till deras pappa och berättade. För att han skulle tro att han hade blivit uppäten av ett vilddjur, eller dödad av ett vilddjur. Men nu ska vi fortsätta berättelsen om Josef. Och nu sitter han i fängelse i Egypten. Egypten, då tänker jag på ett land med pyramider. Av sand, mycket sand. En del kanske har varit där på semesterresa och badat. Och en del vet vad jag pratar om. Där satt Josef i fängelse. I det landet fanns det en kung som hette Farao. Och han hade haft en dröm. Man kan ju drömma väldigt tokigt i drömmar. Men han hade drömt en tokig dröm om kor. Det var 7 kor. Som var stora och mådde jättebra och var feta. Och gick och mumsade på gräset. Men sen kom det 7 kor som var jättemagra. Man såg alla reben och de såg nästan ut som de skulle trilla omkull. Och han tänkte, vad var det här för dröm? Jag måste få en betydelse av det här. Någon som kan berätta för mig vad det här betyder. Och så kom han ihåg Josef. Han hade tytt drömmar förut. Så han kallade till sig Josef. Och han hade Gud med sig. Och Gud hjälpte honom att tyda drömmen. Jag tror, sa han, att Gud menar att de här 7 korna, feta korna, är 7 jättegoda år. Det kommer att växa mycket vete och råg och sånt ute på ängarna. Och sen kommer det 7 år där det är fattigt. Det kommer inte att växa så mycket. Solen kommer inte att skina så mycket, eller så skiner det för mycket. Eller så kommer det att regna för mycket eller för lite. Jaha, sa farao. Vad ska jag göra åt det då? Om jag hade varit som du, sa Josef, så hade jag sparat när det var de här 7 bra åren. Och när det var de här dåliga åren. Då har vi sparat i lador så att man kan ge till alla så ingen svälter ihjäl. Det var fiffigt, tyckte farao. Han tyckte han hade en jättebra idé. Men Josef, han satt ju i fängelse. Men då bestämde farao, nej, du var så klok så du får vara här bredvid mig. Och vara min närmaste man. Och hjälpa mig med det här. Så Josef kom ur fängelset tack vare att Gud hjälpte honom. Och han var med och så gjorde de att. Så de kunde samla in i alla lader. Allt som varit över sparade de på. Under 7 år har det varit jättemycket fullt i alla. I minsta vrå tror jag till och med. Sen kom de här 7 åren. Och det varit hungersnöd. Det kurrade i magen. För de var hungriga. Ingenting växte på åkrarna. Och då kunde de sälja. Så folket kom dit och sålde. Så Josef kunde sälja. Farao och Josef sålde till folket. Så de kunde få mat att äta. Ni kommer ihåg bröderna, brorsorna. De här 11 bröderna. Och deras pappa som heter Jakob. De bodde i Israel, ett land bredvid. Och de hade hört. De hade sparat i Egypten. Så han skickade dit sina pojkar, alla 11. Fast det var bara 10 som följde med. Och så åkte de, för de visste ju inte att Josef var där. Så de åkte dit till det landet och bad att få köpa. Kom in och så bugade de, för det var Josef som skötte affären. Och sa, goddag, kan vi få köpa lite vete? Då såg Josef vilka det var som kom. Det var hans brorsor som kom och ville köpa mat. Ja, det ska ni få, sa han. Men han berättade inte för brorsorna. De såg inte att det var Josef. Det hade gått många år. Men han ville se om de hade blivit snälla igen. De som hade sålt honom och slängt ner honom i en grop. Han skickade hem dem allihopa och sa, ni får hämta er lillebror också och komma hit igen. Och de gick hem och hämtade honom. Och kom de tillbaka och de fick med sig massor med säd. Men han tänkte, jag måste se om de här är riktigt snälla, om de har ångrat sig nu. Så han skickade, vet du vad han gjorde? Han skickade med en silverbägare från slottet där. Och stoppade ner i en av de här säckarna som ni sitter och målar. Där stoppade han ner en silverbägare. För då skulle det se ut som de hade tjuvat där. Och så skickade han vakterna på dem. Och han testade dem med lite sånt. Ni får läsa ännu mer om det här i barnens bibel. Men de var så rädda att han, när han nu berättade vem han var, att han skulle straffa dem. Men han var så glad och han grät så tårarna rann ner för kinderna och kramade om alla sina brorsor. Och så sa de, nu får ni åka hem och hämta eran pappa och alla era fruar och barn. Och så tycker jag ni ska flytta hit. För här i landet har vi ju som ni ser sparat i 7 år. Gud var med mig och jag tror att det var meningen för att vi skulle rädda så många folk. Att jag fick vara med här och se till att det blev som Gud hade tänkt. Så ingen skulle behöva svälta ihjäl här i landet. Det var ju bra. Ni får läsa ännu mer noga i eran barnens bibel. Den är jättebra att läsa. Be mamma och pappa läsa berättelsen, hela berättelsen. Egypten, sa jag. Ni brukar ju få med lite pyssel. Frans brukar ju vara ute och lämna lite pyssel. Och pyramider. Ska ni visa upp först vad ni håller på med? Jag visar upp den. Inte måla klart. Men här är ett papper där man får rita alla brorsorna. Och så får man se vilken sekt det tillhör. Kan man dra streck sen. Och se vilken som hör ihop med. Det är en sak. Och sen tänkte jag. Sen har ni fått papper med en liten. Ska vi se om jag får upp grejerna från golvet här. Det här är som en pyramid. Så ser en pyramid ut. Det är nästan som en sån här liten mjölkförpackning. Och då har jag försökt beskriva på det papper hur man gör. Om man har ett vanligt. Jag ska försöka göra lite snabbt. Man har ett vanligt ritpapper. Vilken storlek som helst. Och viker det på mitten. Så man får en hopvikt här. Och för att få en fyrkant av det här så får man vika hälften där och klippa bort den här lilla biten som blir över. Den får man skriva en handlingslista på istället. Då har vi fått ett fyrkantigt papper som man viker ihop. Ta en tejp eller en häftapparat eller lim på ena och på den andra. Då blir det, och en satt ihop. Så då blir det som en sån här. En påse. Den kan man ju använda till saker. Men man, om man har påsen så och så försöker man stänga den åt det hållet istället. Och limmar där. Då blir det som en trekant. Då kan man måla den i fina färger. Förra söndagen var det Alla hjärtans dag. Då hade man kunnat måla den med hjärtan. Eller till någon som fyller år. Kanske man kan göra någonting och stoppa i en present. Som en hemlig grej. Vänta lite. Och sen, då har man ett jättebra paket. Och det blir ju precis som en liten pyramid. Man kanske kan bygga den av sandpapper om man har sånt. Men nu ska vi säga hej då från oss. Ska vi göra det? Ha det så bra allihopa. Hej då!
Så där. Frans Kampe heter jag, en av pastorerna här i församlingen. Låt oss be innan vi kör igång med predikan. Tack Herre för att vi får samlas här idag, Herre. Tack för att du är stor och underbar. Och att du älskar oss, Herre, mer än vi kan någonsin förstå, Herre. Jag vill lägga den här predikan i dina händer och be att du ska tala till dem genom ditt ord, Herre. Låt oss höra vad du har på ditt hjärta för den här stunden. Be om det här i Jesu namn. Amen. Vi kommer att fortsätta, som vi gjorde för 2 veckor sedan, från första Johannesbrevet. Så ha gärna fram din bibel när vi har den här samlingen. Och jag skulle redan innan vi kör igång göra en kort sammanfattning som vi pratade om för 2 veckor sedan. Vi får prata om att Johannes, hans längtan för hela det här brevet var att de skulle lära känna Jesus. Därför han tjänade, därför han höll på. Han gjorde för Jesus skull att de skulle lära känna honom bättre. Och några av temana han pratar om att Gud är ljus och att inget mörker ska finnas i honom. Och vi ska vandra i det ljuset och följa honom. Och alla vi syndare och alla faller vi korta till för att kunna göra saker själv. Men det finns förlåtelse i det här. Och det handlar om att kunna följa ljuset. Även om vi syndare får förlåtelse. Men följa Jesus. Vandra i ljuset. En sak hände för mig när jag bodde i Norge. Jag gjorde en bibelskola där ett tag. Och en sak vi skulle att vi skulle gå in och göra lite i grottor. Och utsörda grottor. Väldigt spännande. Om man är klaustrofobisk så är det svårt. Vi hade någon i gruppen som inte var där så fick stanna utanför. Men när vi gick in i grottan så hade vi olika gäng man fick följa med. Vi hade först en guidad tur, sen fick vi utforska grottan lite grann. Det var ganska säkert. Och jag och två stycken till var en grupp. Och vad som hände i vår grupp var att min pannlampa gick sönder. Och sen en till gruppen deras pannlampa gick sönder. Så vi hade bara en som hade ett ljus. Och vi var mitt i en grotta, visste inte var det var ungefär. Men vi fick följa den här personen som hade det ljuset. Och det var lite spännande ska man säga. Efterhand har man tänkt bara, oj då. Det var lite, vi kunde ha stannat kvar där någonstans. Vi gått fel håll och bara försvunnit. Så här. Men vi i alla fall var i en grupp och klarade oss hela vägen. För hade det ljuset fick vi följa. Och det är lite så, grann så det här brevet handlar om. Att vi ska följa Jesu ljus i våra liv. Och när vi fortsätter här ska vi fortsätta på en annan tema. Han pratar mycket om kärlek. Så från vers 3. Första Johannesbrevet 2, vers 3-6. Så här står det. Att vi har känner honom förstår vi att vi håller hans bud. Den som säger jag känner honom men inte håller hans bud är en lögnare. Och sanningen finns inte i honom. Men hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i en sanning nått sin fullhet. Då vet vi att det är i honom. Den som säger att han förblir honom måste själv leva så som han levde. Han fortsätter här som att vandra ljuset. Och då kommer han in i att hålla hans bud. Att hålla hans bud är som att vi älskar Gud. Vi visar att vi följer den här vägen. Att vi älskar Gud och älskar varandra. Och det finns en uppmaning här i vers 6. Den som säger att den förblir honom måste själv leva som han levde. Att leva som Jesus. Det är en utmaning för var och en av oss. Och jag tror det handlar om att vi måste tänka på hur vi lever, att följa Gud helhjärtat. Hur lever du i ditt liv med honom? Följer du hans bud, hans sätt att vara, vi ska leva våra liv? Följer du det? Eller har du vandlat på olika sidor? Men Gud utmanar dig att leva helhjärtat för honom. Att följa hans bud. Och när vi gör det, när vi följer hans bud och vi lever tillsammans med honom, går hans väg, så då finns Guds kärlek i dig. Och precis som att vi ska vara världens ljus, vi ska sprida Gud runt omkring oss, så också är det ett sätt att när vi vandrar efter honom så finns det också förändrade oss. Och vi kan spegla honom även till andra människor runt omkring oss. Vi går vidare i vers 7-8. Så här står det. Mina kära, vad jag skriver här är inget nytt bud. Utan ett gammalt som ni haft från början. Detta gamla bud är ordet ni har fått höra. Ändå är det jag skriver ett nytt bud. Det visar både hans och ert liv. Så mörkret viker och det sanna ljuset lyser redan. Här fortsätter Johannes prata om ett nytt bud. Och tog det så här en reflektion till Johannes brevet som han också har skrivit. Johannes 13:34 står det så här. Ett nytt bud ger er. Ni ska älska varandra. Så som jag älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Här påminner han om dem att vi har ett uppdrag att älska varandra. Precis som han älskar oss. Och det är ett nytt bud för att vi behöver påminnas att göra det. Vi möter alltid utmaningar att vi går en väg att vi kommer i konflikt med människor. Men att ständigt påminnas om igen är någonting vi behöver i våra kristna liv. Att påminnas om vad Jesus har gjort, sagt, och att älska varandra. Och han skriver också att det är en situation i den här församlingen. Det står att visa våra hands och ert liv. Tror du att han skriver inte en situation i församlingen där just det här problemet är? Vi kommer läsa det i nästa verser här. Från vers 9 till 11. Så säger jag så här. För den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är nu kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset och har ingenting inom sig som leder till fall. Men den som hatar sin broder är i mörkret. Han vandrar i mörkret och vet inte vart han går. Till mörkret gjort hans ögon blinda. Och det här brevet är skrivet till församlingarna runt omkring Efesos troligtvis. Men även det spreds över hela den kända världen. Och det skrivet till kristna. Och det skrivet till kristna bröder och systrar. Och det är först främst det han riktar sig mot. Att hur fokuserar du? Har du någonting emot dina bröder och systrar i församlingen runt omkring? Vad tänker du kring dem? Och här är en ganska hård ändå att det handlar om att vi älskar varandra. Det handlar om att vi måste vandra i ljuset. Om vi inte gör det, då vandrar vi fel vägar. Vi vandrar i mörkret. Låt oss inte göra det här. Och här ute ser jag nu också en maning. Den som vandrar i mörkret, den som går bort från det här, att hata sin broder och inte kan älska på olika sätt, det är också en väg som kan leda till fall. Det är en väg som kan vandra på fel väg och vet inte vart den leder. Men det är en fara i det här. Så för att när vi vandrar i mörkret, då vandrar vi blindo. Precis som jag i grottan där, om jag hade gått min egen väg, ja, jag vet inte var jag var då. Jag började följa den här personen som hade den här, vet du nu, pannlampan för att kunna veta vart jag ska gå. Och det är lite så också med våra egna liv också, hur vi vandrar. Och det finns en fara när vi har oförsonligheter mot varandra. Att vi kan vara på väg på fel väg. Vi vet inte vart vi är på väg, men det är en fara i det här. Och det är också Johannes uppmaning att tänk på det här. Det är hans längtan att man får lära känna Jesus och vandra i ljuset. Och det finns en fara om vi vandrar fel, om vi inte älskar varandra som bröder och systrar. Nu är sagt att vi behöver inte komma överens om allt möjligt. Om man är en familj så har man ofta saker man inte tycker likadant om. Och man kan bråka med varandra och man kan tjafsa. Och det är en del av vara ändå, älska varandra. Men här pratar någonting djupare. Någonting är verkligen att men hata varandra, det starka ord. Och som sagt, det är ju skrivet troligtvis en situation i församlingen där. Så det var problem mellan några av personerna där. Vet inte vad det var, men troligtvis var någonting de hade problem. Kunde inte älska varandra och det ledde till felaktiga saker. Och det är en utmaning, tänker jag, för var och en av oss. Har vi någonting emot varandra? Eller har vi någonting har vi gett till Gud? Och jag tror att när vi ger till Gud, när vi ger de här sakerna vi kämpar med till Gud, så kan han är trofast och god och kan ta dem och vända dem till någonting gott. I vers 12 till 14 så ändrar Johannes lite spår. Och det blir mer en uppmuntring till folket i de här församlingarna. Här står det så här. Jag skriver till er mina barn. Ni har fått era synder förlåtna för hans skull. Jag skriver till er fäder. Ni känner honom som är till från början. Jag skriver till er som unga. Ni har besegrat den onde. Jag skriver till er barn. Ni känner fadern. Jag skriver till er fäder. Ni känner honom som är till från början. Jag skriver till er som är unga. Ni är starka och Guds ord förblir er. Och ni har besegrat den onde. Han är ju ganska hård ändå, Johannes. Han har utmanat dem på saker som verkligen kämpar i församlingen där. Att men, er kärlek mot varandra är någonting ni saknar och har problem med. Och så går han som pastoral, som den här kärleksfulla fadern, så går han ända ner till spår och skriver till dem här. Man kan säga att han skriver till barn och till fäder och till sina unga. När han pratar om barn pratar han ofta som generellt man är alla i församlingen. Och även de som är nyfrälsta, kommit in nyligen troligen. De som är unga i tron. Och jag sa att ni har fått era synder förlåtna för hans namns skull. Att mitt i allt den här varningen säger i församlingen, säger att men faktiskt, era synder är förlåtna av hans, för hans skull. Han uppmanar dem att det inte är hela världen, att ni har ändå fått era synder förlåtna. Stå fast på det här löftet. Det är inte kört för nu har gjort. Era synder är förlåtna. Sen vänder han sig till de fäder, de som är lite mer mogna i tron och som är stabilt har varit med länge. Så han säger att ni känner honom som är till från början. Men kom ihåg löftena. Kom ihåg det ni har varit med om. Han är fortfarande samma idag. Glöm inte bort det ni har stått i. Och sen skriver han till de unga, de som kanske har varit med, som har mycket kraft och vill köra på, att ja, men, ni har besegrat den onde med Jesu hjälp. Och uppmaningen fortsatte att han kör en gång till också till de som är barn, fäder och det som de som är unga och starka. Och det är som en uppmaning att han mitt i alltihop säger, men att det är inte kört. Jag är med er där ni står i. Kom ihåg vad ni vet och vad ni känner till. Det är inget nytt eller gammalt eller nytt bud jag ger. Det är samma sak ni har hört flera gånger igen. Kom ihåg och stå fast på det här. Vi ska avsluta i 15 och 17. Och efter den här uppmuntringen till de här vännerna och som samtidigt gäller oss också idag. För han vill ju säga samma sak till oss idag, men att stå fast på de löften som finns. Glöm inte bort alltså, det ni har stått på, det ni vet om. Påminn om och om igen. För Gud är trofast. Så går han vidare så här. Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Guds fader kärlek i honom. Det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från faren utan från världen. Och världen förgås med lockelser, men det som gör Guds vilja består för evigt. Här fortsätter han också till att ta lite mer detaljerad och lite mer saker som församlingen kämpar med. Och det är någonting som vi också kämpar med i våra liv. Han visar också Guds väg i ljuset, vilken väg det är. Och han säger att om man älskar världen som finns i världen så har man missat vägen. Och det är en uppmaning att vandra i ljuset. Och det begär det värsta saker. Vad kroppen begär, det kan vara sexuellt, det kan vara andra saker. Vad ögonen åtrår, vad högfärden skruter med. Det som inte kommer från fadern utan från världen. Och det är att fastna i olika saker. Det finns ju två olika saker man pratar om att vara i världen. Det står att vi ska leva i världen men inte av världen i, vet du nu, i evangelierna. Och vi måste också kunna njuta av det som finns. Men vi får inte fastna i begär av det. Det är två olika saker. Vi ska leva i världen och kunna ta, finnas där och kunna njuta och kunna ja, vara där. Men vi måste också tänka att inte fastna i olika begär som är felaktiga. För Gud har gjort i jorden. Och det finns mycket gott vi kan vara med om och uppleva. Men vi ska ju leva i världen och förändra världen inifrån. Det finns ju två olika sätt man kan göra. Ett att man dras undan från allt som handlar om världen. Om man pratar om världen det kan ju vara vad som helst egentligen. Saker som, men i de här breven pratar de om att världen är saker som inte är rätt. Det är som en kontrast mellan vad som är Guds väg och världen. Och en sak som jag brukar tänka på kring de här sakerna, det är saker som står i första Korintherbrevet. Det finns två ställen, 6:12 och 10:23-24. Och det har hjälpt mig ganska mycket när man tänker kring hur kan jag leva mitt liv i våran värld idag? Det finns så många saker som vi distraherar med, saker som leder mig bort. Men hur ska jag tänka kring det här? Men så här står det i alla fall i 6:12. Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men ingenting får ta makten över mig. Sen fortsätter han senare i brevet där i vers kapitel 10, vers 23-24. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Sök inte eget bästa, utan andras. Och för mig har det varit som så här, sätt att se på saker man gör. Är det nyttigt för mig det här? Och ibland måste man faktiskt säga nej till olika saker. Då får man säga att det här är inte nyttigt. Även om det kanske tillåtet mig, men det är inte nyttigt, så undvik det då. Och sen sa jag också att ingenting får ta makten över mig. Håller på med saker som gör att det tar makten från mig. Att jag inte har möjlighet att säga nej. Att det leder mitt begär att gå fel vägar. Men kanske undvik de sakerna. Det är inte rätt för dig just nu. Sen står det att allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Och det är så saker vi kan hålla på med, många saker i våra liv när vi lever i våra vana liv. Men allt bygger inte upp. Frågan är, ska vi hålla på med det då? Ska vi kunna välja bort, avstå det från en stund för att det trycker ner oss? Sen så också, sök inte eget bästa utan andras. Och tänk oss, det måste vi tänka på också, att även om kanske jag klarar av någonting, så är det kanske inte bra för de andra runt omkring mig. Att jag får leva som exempel. Att tänka på andra mer än på en själv. Inte vara självisk mitt i det här. Och att älska världen som finns i världen, det är en utmaning för våra mössar. Och frågan är, hur är det för dig där hemma? Har du någonting du kämpar med som du vet att, men det här kanske inte jag borde göra? Så kanske Gud utmanar dig att säga nej till det här och följa en annan väg. En väg som han har mycket bättre framför dig. Att leva i ljuset och vandra med honom. För det står som vers 17, står det här: Gud, den som gör Guds vilja består för evigt. Och att följa Jesu väg är någonting som består för evigt. Och någonting vi vill egentligen ha i våra liv. Vi vill bygga ett vårt liv enligt honom som består för evigt, värderingar och sätt att leva som bygger upp oss. Som är nyttiga för oss. Saker som hjälper oss i våra liv. Och så, vi lever vårt liv så att vi kan också se att människor runt omkring oss kan se på oss och även se på Jesus. Och någonting vi vill sträva efter. Vi ska snart gå in och fortsätta med lovsång. Med lite sammanfattning och inför det här, att kärlek handlar om att hålla Guds bud. Att följa honom. Att vandra på hans väg. Och en av utmaningarna är att vi måste älska varandra. Att vi ska inte hata våra bröder och systrar. Att vi ska försöka hitta vägar tillsammans. Vandra på hans väg. Och mitt i allt det här så finns ju Gud där för er. Han är inte övergivet än mitt i allt det man kämpar med. Han finns där och uppmuntrar dig att, men det finns förlåtelse. Han påminner dig om att vad det du har hört många gånger om igen, det är fortfarande sant. Guds löften är fortfarande aktiva. Och han uppmanar också när du lever i världen att inte leva av världen, men hitta sätt att leva som är nyttiga. Saker som bygger upp, som hjälper andra människor, inte bara en själv. Låt oss be, och sen tar vi en stund i låsen där vi får utmana oss själva. Hur står det till med dig? Så tack Herre för att vi samlas här idag. Tack för ditt ord Herre. Tack för de orden Johannes har skrivit till församlingen här. Du ser det problem som de hade där, med att de kämpade med broderskärlek och systerskärlek mellan varandra. Hade olika skillnader. Och tack för att du fanns där i situationen Herre. Och du vill leda situationen på rätt vägar Herre. Och jag ber för var och en som lyssnar på den här gudstjänsten här, att du ska vara beröra dem här och tala till dem. Och du vet vad som vi alla står i här på olika sätt här. Och det finns ingen fördömelse i dig här. Men du kan visa oss också saker som vi kan kämpa med, som vi kanske måste göra upp med här. Och du finns där och kan hjälpa oss mitt i alltihop här. Jag ber att du talar till var och en och låt dem få uppleva vad du säger här. Inte vad vi säger, men vad du säger. Och låt ditt ord, låt ditt ljus lysa in i varje liv. Och beröra den här. Och så ber jag också, hjälp oss att leva efter dig Herre. Att inte dra oss åt sidan av begär och lockelse på olika håll Herre. Men kunna gå efter dig Herre. Att följa ditt ljus i livet Herre. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.
Vi har nu kommit till avslutningen av vår gudstjänst. Och innan vi sjunger en sång till tillsammans så ska vi be för veckan som ligger framför. Vi ska be för vår stad och för vårt land. Och det har också kommit in bönämning till församlingen här som vi ska ta med i bön. Så vi ber. Tack Gud för det som du har förmedlat till oss idag. Genom predikan och genom sång och genom musik. Tack för din närvaro. Jesus, du känner också bönämnen som har kommit hit till församlingen. Du ser människor som har behov av olika slag. Du ser sjukdom, Jesus. Tack för att du är med. Tack för att du aldrig överger oss, utan du ger oss den kraft som vi behöver i de olika situationer som vi befinner oss i. Jesus, tack att du har omsorg om oss var och en. Jesus, tack för vårt stad. Tack för vår region, för vårt land, för vår riksdag och vår regering. Alla som ska fatta beslut. Tack att du vill ge vishet, Jesus. Tack att du går med oss ut i veckan. Herre, tack att vi får vara ljus i mörkret där du har ställt oss. Vi får förmedla din kärlek till de människor som vi möter. Jesus, tack för att du hör oss när vi ber. Amen.